Hi, this is Bruce Kulick, and you're listening to Alex Room Service.
Hallå och välkomna till Room Service. Idag blir det en lite annorlunda podd. Jag vet inte riktigt var den ska bli av eller någonting, utan jag tänkte bara att vi gör som vanligt så brukar det bli ganska bra. För det är den 24 november idag och det är morgon i Sverige, vilket betyder att det inte ens är den 24 än i USA, men den 24 november för 25 år sedan, 1991, så lämnade Eric Carr oss. Han hade varit sjuk ett tag och sen tog det slut. Som det ju gör ibland. Jag var 14 år då. Och jag var en av dem som hade haft turen att aldrig ha varit med om ett nära dödsfall. Jag hade alla mormrar och farmrar och sånt i behåll. Vilket skulle komma att ändras bara några månader efter Eric. Men Eric var mitt första dödsfall. Och ett dödsfall från en person som jag kände mig väldigt nära. Inte för att jag kände honom. Jag fick se honom live en enda gång och aldrig träffa honom, men som många av er vet och som många av er känner, så är det inte riktigt med Kiss för oss som det är med Black Sabbath för andra eller Justin Bieber eller så, utan Kiss för oss är ju faktiskt en del av vårt DNA och det blir som en del av släkten. Och om det var någonting som var helt ogreppbart, oförståeligt och otroligt, så var det att någon i den familjen kunde dö. Speciellt när man är runt 40, var man? 41. Det fanns liksom ingen reson i det. Det är väl en sak att man sätter tofflorna när man är 97 eller 83 eller till och med 75. Då är ju livet färdigt i vilket fall. Men när man är 41 så är det svårt att förstå någon mening eller hitta någon mening med det. Jag läste i tidningen Idag och det måste ha varit dagen efter den 25, för det var väldigt tidigt. Nu är det ju som sagt, han dog på kvällen den 24. Det kan ju ha varit den 26 också, men jag vill minnas att i tidningen Idag så fanns det ett stort mittuppslag med den andra artisten som dog detta datum den 24 november, det vill säga Freddie Mercury. Och jag tittar på det och ja, det var ju tråkigt, visste knappt vem det var. Men att jag vände på sidan och där fanns en liten annons. Jag har den framför mig. Den är 7x4 centimeter kanske. En suddig bild på Eric, rockstjärna död. Eric Carr, trumslagare i hårdrockgruppen Kiss, har avlidit 41 år gammal. Han dog i söndags på Bellevue Hospital i New York. Okej, söndags, då är detta väl tisdagen, gissar jag då. Och så är det en liten grej om att han var sjuk. Och under hösten där hade man fått lite olika rapporter. För er som var med i Kiss Army International så gavs det ut en tidning som heter Strike. Och i Strike nummer 1 1991, som måste vara på våren någon gång, så är det bara en bild på Eric och så står det Eric's Open Heart Surgery på framsidan. Då hade han varit sjuk, men det var bara en notis liksom att han är bra igen. Och sen var det annat med den tidningen. Nummer två står Eric finally okay. Och sen en liten bild på Eric på framsidan igen. Och nu kan jag ha fel igen. Men jag vill minnas att den tidningen kom i väldigt nära anslutning till dödsfallet. En muskelhjärnan i mig säger en vecka innan eller något sånt. Det kan vara helt fel. Jag kan inte svära på någonting. Jag minns inte riktigt exakt. Men jag minns att jag läste Eric finally okay. Och sen kom nyheten om hans död. Det kan ha varit... Jag försöker tänka efter. Det kan ha varit så att nyheten kom, eller att tidningen kom några månader innan. För sen kom det ju en tredje tidning. Och Kiss will have revenge with their tour and album studio report. Och det är en bild på Eric och så står det bara Eric, rest in peace. Och inuti ledaren där står det att den här tidningen fick jag göra om väldigt snabbt därför att Eric lämnade oss. Men där är ju ingenting i själva tidningen om Eric sen, utan det kommer ju en hel special tillägnad Eric nummer 4, 91. Som jag tror kom tidigt 92, men det ska jag låta vara osagt. Men det här var ju före internet och pressläggningstiden var lång. Det tog lång tid att skicka grejer, eller rättare sagt för dem att transporteras. Så man levde ju på hoppet där hela tiden att det här ska väl gå bra. Ja, det är tråkigt med sjukdomar, men ja, det är väl inte värre än en förkylning. Det var till och med någon svensk dagstidning som rapporterade att, ska jag säga här. Vad var det, din lilla rackare? Eric Carr, svårt sjuk i cancer. Det här måste vara från sommaren. Eric Carr, medlem i den amerikanska hårdrocksgruppen Kiss, är svårt sjuk i cancer. Den 9 juni lades han in på Memorial Sloan Kettering Cancer Institute. Bla 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 bla. Jag kommer inte ihåg vilken tidning det är ifrån. Om jag tittar på typsnittet och sånt så ser det ut som, skulle det kunna vara Idag. Alltså Kvällsposten som hette Idag under några år. Men det låter vara osagt. Och sen har jag fem stycken dödsannonser också, om man säger. Som sagt, det här var mitt första dödsfall. Och jag minns, jag satt vid köksbordet på Traktörsgatan 16 och började gråta. Morsan tyckte det var löjligt, för hon, eller sådär. Hon tyckte väl var... Vad spelar det för roll, menar hon. Även om hon visste att jag gillar Kiss. Och det kan väl inte bekomma dig. Eller något sånt. Jag vet inte vad hon tänkte. Men hon, jag minns att hon var inte... Hon supportade inte riktigt mig. I det läget. Så jag gick in på mitt rum och fortsatte vara ledsen. Och det är en liten konstig idé det där. Att enligt vissa människor i den här världen så finns det dels regler och förordningar för hur man sörjer, och det finns regler och förordningar för vem man sörjer. Jag har aldrig riktigt förstått det. Jag har haft... Nu har jag sett väldigt många människor nära mig dö. Både vänner och släktingar och så vidare. Och både äldre och yngre. Och både sjukdomar, naturliga och åldersrelaterade sjukdomar. Och självmord. Så känns som jag har tittat på allt. Och om det är någonting som jag har tagit med mig av allting, så är det att sorg, det är väldigt, väldigt personligt. Sorg sitter inte i kläderna. Jag har aldrig gått svartklädd på en begravning, till exempel när min styvpappa som lämnade oss vid 51 års ålder gick bort. så hade jag en Kiss t-shirt och jeans. Därför att det är så jag ser ut. Skulle jag gå på hans begravning med kläder som inte representerar mig utan som representerar någon slags regel för hur man sörjer, det skulle han avsky. Det var han som gjorde min studentskylt när jag tog studenten. Alla andra fick en bild på en bebis och så stod det SF3B Annika, grattis. På min skylt så var det på framsidan en bild på mig från tonåren när jag såg ut som ett blockmongo. Jag hade gjort en rolig min. Och på baksidan så var det en bild på första Kiss-plattan. Och så stod det Kiss Rules. Det var min studentskylt som han skapade. Det var alltså en studentskylt som ingen annan hade. Kan man ju lugnt säga. Och skulle jag då sörja hans död genom att klä ut mig till någon annan, så skulle jag ju inte bara förminska mig själv, utan jag skulle förminska vem jag var gentemot honom. Plus att jag vet att han hade skällt på mig om han hade levt och jag hade gjort det. Och lite så blev det med Eric, och har faktiskt har blivit med andra som har varit viktiga delar av ens liv och som har försvunnit. Och med viktiga delar så betyder inte det uteslutande att det är människor som man träffar varje dag eller som man firar jul och påsk med och sådär, utan det är nog så viktigt med så att säga riktiga släktingar, men viktiga människor, det är de som påverkar en, som har varit en del av att skapa en. När Dio satte tofflorna 2010, var det väl hiskeligt, så satt jag en hel kväll och lyssnade på Catch the Rainbow. Och när Rick Mayall, den brittiska komikern, dog plötsligt, bara för, vad är det, 2 år sedan, 3 år sedan. Och det kom en bild på hans parhäst Adrian Edmondson när han bar kistan. Och han såg så ledsen ut. Då brast det för mig också. Därför att Rick Mayall och Adrian Edmondson är två av de viktigaste influenserna till att jag är den som jag är. Och 1991 så var Eric den influensen. 1991 så var Kiss för mig, det var Paul, Gene, Bruce och Eric. Jag kommer ju inte ihåg när Eric ersatte Peter, såklart, jag var alldeles för liten då, men jag kommer ju ihåg när jag började läsa tidningen Okej och började sätta upp bilder. Då var det ju Eric som var på bilderna. Så för mig var Eric det första Kiss. Och Peter var liksom den där myten, legenden. En av mina allra första kassetter. Unmasked var min första och det var hemkopierad. Men en av mina första köpekassetter var Killers. Och även Creatures. Och det är Eric på dem, på omslagen och på trummorna. På de nya låtarna på Killers, det vet jag väl. Så det var han som var med mig från att jag var runt 4 där. 4,5. Jag hade ingen farsa då, utan jag växte ju upp med morsan och syrran och mormor och morfar. Och lite andra släktingar i hygglig närhet. Så att jag fick ju hitta någon slags fassa i annat, och jag har alltid hävdat att jag kunde aldrig fått bättre förebilder än de här sminkade dårarna som sen tog av sminket. Jag kunde aldrig lärt mig någonting bättre än att stå upp för dig själv, gör det du vill, gör det bra och glöm aldrig bort vem du är. Det tycker jag är någonting att ta med sig på vägen, att Eric blev ju en av mina förebilder. Och jag har på äldre dag lyckats få träffa några av personerna som jag räknar som viktiga för mig och berätta det för dem. Och det är inte för att det är sånt de hör varje dag kanske, men För mig var det, är det viktigt, eller har det känts viktigt att kunna säga det, att mitt liv hade inte varit det det var, det det är, utan dig. Jag fick aldrig tillfälle att säga det till Eric. Men jag inbillar mig att om det finns någon slags kosmisk karma eller något sånt, så kände han det ändå, jag hoppas det. För alla historier man har läst, alla vänner jag har som träffade honom 100 gånger och så vidare, så verkar han faktiskt ha varit den människan jag önskar och hoppas att han var. Och som jag varje dag försöker vara. När man fick ju skapa egna bilder lite. Som sagt, jag fick sett honom en gång 1988. Jag minns inte jättemycket av den konserten, så att tack för bootlegs. Men redan 84 fick vi ju, eller 85, så fick vi ju se Eric i högform på Animalize Live Uncensored. Live i Detroit. Och det finns massor av folk som inte tycker detta är ett bra Kiss. Det finns massor av folk som tycker låtarna går för fort och så vidare. Och det är all good and true, heder åt er. Men det är ingenting som påverkar min åsikt att det här är det bästa som överhuvudtaget existerar. När man pratar om bästa skivor och bästa turnéer och så vidare, då ändrar det sig från dag till dag. Jag älskar Crazy Nights, jag älskar första plattan. Jag bryr mig inte jättemycket om Destroyer och så vidare och så vidare. Men när jag ser Animalize Live, som den ju heter på skånska, så ser jag det jag älskar mest av allt. Och då ser jag det bandet som jag älskar mest av allt. Och det är likadant egentligen om jag tittar på Tokyo 88, som jag också tycker är fenomenal, och där är ett bättre trumsolo dessutom. Att det handlar inte bara om låtval, och det handlar inte bara om skivan som var ny. Det handlar om bandet och bandets attityd. För vi kan läsa hur mycket vi vill om att Gene inte var mentally there när de gjorde Animalize och så vidare. Och han har ju peruk här på Animalize Live. Jag har den igång i bakgrunden om ni undrar. Man kan läsa hur mycket man vill om det. Det finns ingenting på den filmen som säger någonting annat än att Gene Simmons är världens i särklass fräckaste basist. Han är så jävla in the moment. Och bandet är så taggat och så tajt, så att det tar alla andra band som spelade 1984, trampar på dem, mosar dem med vänsterskon och kallar dem för Tant Hilda. Och det är till mångt och mycket Erics förtjänst. Kiss hade inte kunnat låta eller kunnat överleva med Peter på trummor på 80-talet. Därför att tiden krävde något annat. Nu ska jag inte ge mig in i någon diskussion här om vem som är bäst trummis och så vidare. För det handlar inte om det. Det handlar om en överlevnadsstrategi när världen förändras. Och världen förändrades från att på 70-talet ha en sorts hårdrock till att på 80-talet ha en annan sorts hårdrock. Det ser vi på band som Deep Purple och Black Sabbath också. Som hela tiden var tvungna att, med bandmedlemsbyte och så vidare, var tvungna att anpassa sig. Det gick inte att skriva Behind the Wall of Sleep 1983, för ingen lyssnade på det. På samma sätt som det inte hade gått att skriva Heavens on Fire 1974, för att den musiken existerade inte då. Och Peter, som jag älskar högt och dyrt och samlar mest på av alla medlemmarna som ni vet, hade ingenting att komma med på 80-talet. Ingenting. De två skivorna han gjorde som jag tycker om, han spelar ju knappt på dem och har ju inte skrivit låtarna själv eller någonting. Banden han spelade i var undermåliga, fast jag gillar dem såklart. Balls of Fire och så vidare. Det var Eric som lyfte Kiss på 80-talet. Därför att hans trumstil, trumspel och attityd var rätt för bandet då. Det var bara synd han inte fick sjunga mer. Jag tänker på det ibland. Han har ju inte den bästa sångrösten, absolut inte. Men han har en jäkligt säregen sångröst. Som jag gärna hade hört mer av. Måste ha varit en sorg för honom att Little Caesar inte överlevde en klubbspelning. Jag hade drömt om att få höra den live. Nåväl. Den 24 november 1991 är alltså 25 år sedan idag. Det är så sjukt svårt att föreställa sig att det är en fjärdedels sekel sedan Eric lämnade oss. Han var då den medlem som hade varit med längst i bandet om man bortser från Paul och Gene. Han hade varit med 11 år i Kiss. Och det var bara Paul och Gene som hade varit längre. För både Ace och Peter slutade ju tidigare. Peter var med 7 år. Ja, 8 om vi räknar. Ace var ju med 10 år. Och 11 år 1991 var en fruktansvärt lång tid. Han hade som sagt varit med hela mitt liv i princip. Hela mitt medvetna liv var det Eric på trummor. Och det är därför förlusten blev så tung och det är därför den inte vill ge med sig heller. Sorg är ju något väldigt speciellt för det kan finnas en otrolig kraft i sorg. Man kan lära sig väldigt, väldigt mycket om sig själv. Om man, när man märker hur man reagerar. Och sen, för då kan man förutspå lite, det här låter lite krasst, men det blir aldrig lättare att förlora någon, men det blir lättare att hantera eftermälet efter ett tag. I alla fall är det så för mig, och det är väl något som är jäkligt viktigt att nämna. Det är att det finns inga rätt eller fel och det finns inga formler och mallar. Alla sörjer på sitt vis. Inget är fel. Och det skulle jag vilja säga vad gäller Kiss hanterande av Erics sjukbädd och så vidare. Det där är ju en fruktansvärt sorglig historia. Oavsett vem man väljer att tro på, hur man ställer sig till det som hände, det som möjligen hände och det som kan ha hänt. Oavsett hur man gör, hur man väljer, så kan man inte döma någon i backspegeln. Därför att det allra sista som överger dig, det är hoppet. Ingen tror att den personen eller någon ska dö förrän den inte finns mer. Jag talar återigen av egen erfarenhet när min styvfarsa satte tofflorna. Han blev friskförklarad från en cancer och sen så åkte han på semester med morsan. Och sen kom han tillbaka igen och mindre än ett år senare var han borta. Och mina chefer jobbade i en leksaksbutik på den tiden. De betedde sig mycket underligt under denna perioden. Det måste ju ha synts att jag mådde rätt så dåligt. Jag fick köra honom till sjukhuset och hålla på. Och sen hade de uttalat sig till en annan chef i huset. Ja, men han gav oss en massa dubbla budskap hela tiden. Och då tittade den andra chefen på mina chefer och sa, ja, men det är väl för fan självklart, för han hoppades ju. Hoppet är det sista som överger oss. Och jag vet exakt vilken sekund som hoppet övergav mig. Vad är det min styvfar? Därför kunde jag också säga farväl. Och det fick jag aldrig gjort till Eric. finns säkert någon där ute nu som lyssnar som tycker det är löjligt eller inte förstår hur jag kan jämföra min styvfarsa med Eric Carr. Men det är inte löjligt och det är inte obegripligt. För du kan inte se in i min hjärna. Du kan inte se hur jag har levt. Du kan inte se min historia. Och jag kommer aldrig att döma dig efter hur du sörjer, vem du sörjer, på vilket sätt du sörjer. Så om det är någon som sitter med de här tankarna nu, så blås ut dem som ljuset. Därför att sorgen jag har finns i mitt hjärta. Man lär sig leva med den. Man lär sig skratta igen och man lär sig ställa sig rakryggad igen. Och som jag sa, efter några dödsfall som inte borde blivit dödsfall, där man verkligen kände att det här går inte att resa sig ifrån, så märker man att det gör det. Inte minst som en hyllning till dem som lämnade. För vem är jag att lägga ner för att någon annan har gått bort? Vem är jag att låta mitt liv förtvina fast jag har ett liv? Det är ju det sista, inbillar jag mig, som någon annan skulle vilja att jag gjorde. Gene Simmons, mannen med 3 miljoner ord, sa ju den bästa meningen för några år sedan. Det är väl 25 år sedan det också. Att varje dag ovan jord är en bra dag. Och det har han jävligt rätt i. Att det handlar inte om att vara respektlös mot den döde. Att man till exempel, jag var och tittade på Marie Fredriksson på Sofiero bara 2 veckor eller veckan efter att min styvpappa hade dött. Och det hade ingenting att göra med att jag var respektlös mot honom, utan det hade med att göra att jag var respektfull mot mitt liv. Och jag vet att hade han levt så hade han sagt gå. Sen blev det en konstig konsert på andra sätt, därför att det var låtar hon spelade som betyder mycket för mig och ja, som kom vid en period då livet var turbulent. Men jag hade inte velat ha det ogjort. Och jag kommer att göra det igen. Därför att jag skulle aldrig någonsin vilja själv att någon annan grottar ner sig för att jag lämnar. Den dagen som det är slut för min del, jag är överviktig, jag fyller snart 40, jag har haft giftstruma, det kan hända vad som helst. Den dagen jag lämnar så hoppas jag att någon sörjer, det hade ju varit trevligt, men att de sörjer genom att leva sina liv vidare. Samtidigt, återigen, så kan man inte döma. Men det är ju tråkigt om personer känner att deras liv tar slut för att den annans gör det. Men det är då vi ska finnas där. Vi andra runt omkring som lyfter och stöttar. Bakar kanelbullar och spelar upp en ocirkulerad konsert. För det går att skratta igen, det går att vara lycklig igen. På ett annat sätt. Och efter att Eric lämnade så dröjde det som sagt 4 månader innan min morfar gick bort. Och det var också, det hade vi också en fadersgestalt. Och det här tog släkten väldigt hårt. För han han var friskförklarad från en cancer, men var tvungen att åka ner på någon kontroll, och de gjorde en rutinsövning på honom och sen vaknade han bara inte igen. Kändes också konstigt och för tidigt och orättvist och så vidare. Jag tänker på de här dagarna ibland. Jag tänker på dagarna när människor har lämnat. Ibland så tänker jag på om jag kunde gjort något annorlunda. Eller om jag borde gjort något annorlunda. Men jag kan inte komma på någonting. Och som sagt, jag fyller snart 40. Jag har en podcast som folk tycker är trevlig. Jag har jobb jag trivs med. Så något bra har jag ju lyckats plocka från alla händelserna i mitt liv. Och från alla de här människorna som man har haft äran att vara nära eller ha i sitt liv. Och som nu kanske inte finns mer, så har man tagit russinen och de kakorna och skapat sitt eget av. När Eric blev sjuk och Paul och Jean började, de ville han skulle skriva på sin avskedsansökan och så vidare. Det är en väldigt underlig grej att göra. Men man måste försöka lyfta blicken bara en liten smula och förstå varför. Det är inte nödvändigtvis så att det ursäktar beteendet. Men det finns ju alltid en förklaring. Och KISS 1991 var ju ett blödande företag. Fruktansvärt blödande. Nästan ett helt år utan skiva och turné. De skulle spela in en ny platta och Eric var då sjuk. Och kostade bandet, företaget KISS, inte bandet, utan han kostade företaget KISS otroliga summor pengar. Eftersom han låg på sjukhus och blev opererad och hade sig. Och jag är övertygad om att det som gjordes, gjordes för att försöka stoppa företagets blödande. Jag är övertygad om att ingen i sin vildaste fantasi innan den 24 november trodde att Eric skulle dö. Därför att dör, det gör man bara när man är gammal. Hoppet är det sista som överger en. Återigen, jag tar inte deras agerande som det nu tedde sig och som vi känner till det. Jag tar inte det i försvar, men jag kan se förklaringen till det. Och deras hanterande, alltså deras individuella hanterande av Erics död, kan jag inte döma. Det var det första jag bläddrade fram till i Paul Stanleys självbiografi. När den kom. Det var att jag ville se vad han skrev om Eric. Och han är ju förvånansvärt öppen om det. Jean är lite mer klassisk Jean. När Jean ser sina egna brister så brukar det ändå sluta med att han är bäst. Det är väl inte riktigt så i hans bok, men det är ju ingen speciellt bra biografi ändå. Men Pauls är ju den bästa av de fyra biografierna. Och jag tycker han är väldigt öppenhjärtig där. Jag frågade Bruce då när jag skulle intervjua honom till Kiss Army Sweden-tidningen om Eric-tiden där. Och han var så otroligt diplomatisk hela tiden. Att ja, det var för bandet och bandet kände så här och bandet gjorde ditten och datten. Så till slut var jag tvungen att säga till honom, du är så sjukt diplomatisk hela tiden och det hedrar dig att du vill inte prata skit om någon. Men hur kände du som människa själv att se din vän tyna bort? Då blev det en ganska lång paus. jag vet inte, han kanske aldrig hade fått frågan för, eller så har han inte tänkt på den för, men sen fick jag ett väldigt, väldigt fint svar av honom. Som jag inte kommer ihåg i talande stund. Ni får gå in och läsa i tidningen eller vad man nu läser. Det hade varit kul. Kul, säger jag. Det var ju en väldigt underlig, ett underligt ordval. Det hade varit intressant om man någon gång kunde få sitta ner med Paul eller Jean och prata om lite såna här grejer. Inte prata om setlists och smink och sådär, utan prata om livet som det ter sig. Det kanske händer någon gång, man vet aldrig. Och är det någonting jag skulle vilja fråga både Paul och Jean och Ace, så är det den frågan jag fick tillfälle att ställa Bruce. Det är, om man bortser från bandets bästa, om man bortser från alla skrönor, minns du hur du kände när du satt själv hemma på kvällen? För du måste, man, de måste ju ha känt. De måste ju ha varit oroliga och funderat. Och sen en dag så kommer samtalet. Vi minns när Bill och Coin låg på sitt sista, 2008, eller var det 10 var det nu. Och Paul och Jean var ju med Kiss i Europa på turné, fick ett samtal att det börjar närma sig slutet, slänger sig på ett plan och missar och säger adjö med bara någon timme. I den gesten ser jag människorna, Paul och Jean, jag ser inte företaget. Där ser jag dem som jag önskar och vill att de är. Sen att de inte hann, att det gick för fort, det kan man inte klandra någon för. Lustigt det där med Eric. Att han aldrig kände sig som en fullvärdig medlem i bandet. Fan vad jag önskar att jag hade fått tillfälle att berätta för honom att för mig så är det du. Att Peter var Peter på 70-talet och legend i sin egen rätt, men för mig har det alltid bara varit du. Jag hoppas han kände det. Jag hoppas att folk sa det till honom. Alla ni som träffar honom. Jag hoppas att ni inte bara hivar fram 25 LP-skivor hela tiden och fick en massa autografer och sånt. Jag hoppas att ni sa det till honom. Jag försöker ha nu, när jag, om jag vet att jag ska försöka träffa någon som jag inte har träffat innan. Jag hänger inte så mycket på hotell och sånt längre, men jag gör det ibland. För att träffa någon artist som jag tycker om. Och det är lätt att få tunghäfta, det är lätt att bli... Så jag brukar försöka ha ett par meningar inrepade så att jag i alla fall får sagt det jag vill ha sagt. Jag träffade Mariah Carey i 7 sekunder i Köpenhamn i våras på en sån här meet and greet-biljett. Och jag visste att det skulle bli 7 sekunder verkligen. Så i kön så repade jag in vad jag ville säga, för jag ville berätta för henne hur hon hade förändrat mitt liv. Och det gjorde jag på de 7 sekunderna. Och hon såg mig i ögonen och sa tack. Och det spelade egentligen ingen roll, för jag fick sagt det jag ville. Och man vet aldrig när en träff är en sista träff. Jag träffade Paul och Jean 94. Det är enda gången jag har träffat dem. Det kanske var sista gången. Då var jag 17 bast och det var mycket viktigare för mig att ta en massa autografer än att prata. Hade jag träffat dem idag så hade jag nog inte... Jo, jag hade tagit en autograf av Paul, för jag saknar hans namn på min Revenge-LP. Men jag hade inte brytt mig om att ta autografer annars, för att jag skulle bara vilja prata med dem. Jag skulle bara vilja säga till dem. Säga tack. Och det, jag gjorde det till Bruce nu. Vi fick en väldigt fin stund efter hans och mitt framträdande på Kissing Time. Så fick vi en fin stund i backstageområdet. I hans loge. När han... vi pratade om Pauls sångröst och han spelade upp lite demos för mig och så. Och då tog jag honom i handen. Och, för jag tänkte, man vet aldrig. Jag kan bli överkörd när jag går ut härifrån. Hans plan kan störta när han flyger hem. Så jag sa tack. Tack så mycket för allting. Alla år. All musik. Bara tack. Jag vet inte vad jag skulle göra utan dig. Så. Och han uppskattade det. Det var bara synd att jag inte hann göra det med Eric. Tack för att ni har lyssnat idag. De av er som pallade hela vägen. Det blev väl en underlig liten podd detta idag, men hur skulle jag annars göra den? Nästa gång så blir det festligare. Det lovar jag. Tack för att ni har lyssnat. Ta hand om varandra och glöm inte att berätta för varandra att ni tycker om varandra. Krama varandra i trafiken.